Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I veckans podd undrar vi, hittar du nya vänner på dejtingappar?
Nazister bränner Pride-flaggan i Sölvesborg.
Idoldeltagaren Thomas Kaja besöker oss och kämpar vidare mot alla odds.
Och till sist kryper vi till korset över plumpa saker vi sagt.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias.
Du Tobias, här i veckan så var jag och signerade lite julskivor.
Ja.
Och då så var det folk som stod i kö och så kom det fram en kvinna och så frågade jag, vad heter du? Vem ska jag skriva till? Mm. Och så, så här, då sa hon, ja, jag heter Eva. Och det är inget märkvärdigt, fast jag var ändå först på jorden.
Nej, det är väldigt roligt.
Var inte den fin?
Ja, men såg hon så gammal ut då? Var hon typ 5000 år?
Ja. Det var hon. Ja. Jag tyckte bara så gullig så här, ja, det är inget märkvärdigt namn, Eva, men jag var i alla fall först på jorden.
Ja, men hon var ju ändå fyndig, alltså det var ju väldigt, väldigt kul.
Det var fantastiskt.
Och fanns väldigt snabbt, vilken
väldigt snabbt.
David Helenus slängde iväg den.
Ja, verkligen, eller? Verkligen.
Ja. Mm. Ja, du, en som inte känner så smart och inte så kanske så snabb på den, det är den här personen.
They're going to win New Mexico because they want safety on their border. And they didn't have it. And we're building a wall on the border of New Mexico, and we're building a wall in Colorado. We're building a beautiful wall.
Donald Trump, alltså, han ska bygga en mur,
ja.
Ja, i Colorado,
ja.
Ja, som är mot New Mexico. Liksom.
Ja, och New Mexico är inte samma sak som Mexico.
Nej, precis, nej. Och väldigt långt från Mexico, alltså Colorado gränsar inte ens till Mexico.
Nej. Och det roligaste är ju då att publiken bara, ja, ja, vad bra!
Att alla är totalt alltså,
hur
freaks.
Hur kommer det sig?
Nej, men hur kan folk ens resa? De måste bara, ursäkta, nu har du ju fel.
Det spelar ingen roll vad han säger.
Nej.
Han har ju sagt att hans fans är så lojala, så om han skulle skjuta någon på Fifth Avenue i New York så skulle de fortfarande älska honom.
Mm. Ja, det är ju, alltså det är ingen falsk blygsamhet där. Han är ganska ödmjuk när det kommer till sådana där saker. Alltså det är säkert sant.
Det är sant.
Ja, det är det som är det mest skrämmande, att det faktiskt är sant.
Så skrämmande.
Åh, oh, herregud. Oh. Ja.
Ha, ska vi gå på en till veckan?
En till veckan.
En till veckan. En till veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Ja du Gabriel Fors, jag har precis varit i Kalmar på bokens afton, förstår du.
Oj.
Ja, fantastiskt trevligt. Det är ju så kul att vara i den här nya världen då, så här. Men då har jag varit liksom med kollegor då, andra författare. Ja, Niklas Natt och Dag.
Det var hans namn.
Han heter alltså Niklas Natt och Dag. Och då var jag tvungen att säga så här, men nu, det kanske är en dum fråga, men heter du verkligen Natt och Dag? Mm. Alltså det är så. Ja, då är det typ av en adlig släkt som har härskat här borta då, härjat runt kring i Stockholm. Och som det inte gått så bra för. De hade väldigt mycket pengar tydligt fram till 1200-talet och sådär, 1500 och sådär. Mm. Men sen så var det en person då i den här släkten som fick alla pengarna. Och han levde loppan, förstår du?
Han levde.
Ja, verkligen. Ja. Han tog ett tillfälle i akt och tänkte att nu ska jag fästa upp alla pengarna. Ja. Så nu är det totalt utblottad, ja, släkt. Mm. Tills den här Niklas Natt och Dag, då har vi skrivit de här böckerna då, 1793 som han har skrivit. Som är då ett epos då om...
Eller var det 1794.
Ja, fast den första boken är 1793. Aha,
han tar ett år i taget.
Precis, ja, precis.
Ja, det var ju händelserika år där.
Det är ju mycket där efter, ja. Gustav III blev skjuten, precis, på maskeradbalen.
Oktober 1793, ja, var väldigt...
Väldigt, det kommer vi ihåg, eller hur?
Ja,
det
var ju också med
det tagit studenten. Ja. Ja. Men, det roligaste med den här böckerna är ju då att de utspelar sig då i Fatburen, som är en sjö som låg ute på Söder i Stockholm.
Mm.
Ja. Och där bor jag.
Ja, så de, men nu är den torrlagd då?
Torra, precis, men han...
Är den torrlagd eller har det, är det liksom climate change som har gjort att den har torkat ut?
Niklas Natt och Dag har ju då öst ut vatten ur det här.
För att kunna skriva boken.
Ja, men han var ju tvungen att researcha om vad som hände här egentligen under den här tiden. Ja. Så att det var fantastiskt. Men det är ju att, otroligt att han sa också att det växer tydligen vass fortfarande i Fatbursparken.
Jaha.
Ja, det är ju väldigt spännande, ja, hur. Ja.
Har du varit och faktakollat det här?
Nej, inte än. Jag kommer ju hem idag, nu ikväll, så jag har inte gjort det här.
På tal om det här med faktakolla, så pratade du förra veckan om den här restaurangen i Sundbyberg.
Ja.
Där de då hade samlat ihop lite rester och startat en ny, så här, med mat som hade gått ut.
Ja, precis. Ja. Ja.
Jag fick ju höra då av en av våra lyssnare att den här krogen är då alltså ägd utav Tarik Taylor, som är en utav Sveriges då största kockar.
Ja.
Ja. Så att den kommer förmodligen snart få kanske en Michelin.
Ja, precis. Ja.
Precis, så det är inte bara någon så här liten sylta.
Nej,
som vi kallade det för.
Kallar vi det för det?
Ja, nej, men det är mer sylta i Sundbyberg.
För Påsnäs, han är också en stjärnkrögare, så det är inte så.
Nej. Vi ska bara förtydliga att det här har ju varit ett fantastiskt koncept som de har gjort.
Men det drev runt det här då?
Det blev ett litet drev runt det här. Ja. Men
all marknadsföring är bra marknadsföring.
Precis, rest in peace, det var det vi kallade för. Alla rester åker till syltan i Sumpan.
Ja. Var det därför rubriken var rest in peace?
Ja, för vi sa ju det. Resterna kommer dit och så sa jag rest in peace.
Du är så fyndig. Jag kommer inte ihåg det kanske, men det är inte bra. Ja, bra. Alltså, det är bra, nu är jag med,
ja. Det är, så just det där, men jag tycker inte vi ska anklaga den här natt- och dagkillen för att inte faktakolla saker. Vi är väldigt suttiga på det.
Nej. Jag berättade om den här boken, jag kom hit idag så här, och då sa du så här: men vem orkar skriva om det här med 1700-talet, ja, och framförallt läsa allt det här,
ja.
Då sa han, inte går i bilen, sa han så här, att det känns som att man känner de här människorna nu. Han har ju liksom läst om Bellman och alla de här runt omkring, hela den här liksom Bellman-tiden. Så han känner allihopa, känner han. Det är som hans kompisar.
Men det måste vara så svårt när man liksom inte kan intervjua de här människorna. Jag menar, det är en sak om man skriver en bok om en människa som man faktiskt kan ha ett levande samtal med.
Mm.
Men här måste det bara bygga på massa andra människor har skrivit om de här. Så att jag menar, allt är ju redan gjort någonstans.
Ja, och det lättaste är om man skriver om sig själv. Då kan man ju bara tänka så här, vad tycker jag om det här egentligen?
Ja.
Ja.
Nej, det är jättebra.
Ja, det är bra.
Ja, väldigt spännande. Du, jag måste bara berätta en sak som jag blev lite chockad över den här veckan. Det här med dating-appar.
Ja.
Mm, jag har en kompis då som var ute på Grindr, ju, som är en sån här gay... app för gay-killar.
Aldrig hört talas om, men
det är typ som Tinder fast för homosexuella. Och så då så hade han bestämt att han skulle gå på dejt då med en kille på Grindr. Och så satt de där på lunch. Och så sitter de där och pratar. Och helt plötsligt så frågade då min kompis här: vad ska du göra i helgen?
Mm.
Varpå den här killen svarar: jag har en dejt från Göteborg som kommer upp.
Mm.
Och min kompis var bara så här: jaha, fast varför berättar du det för mig? Jag trodde att vi var här på dejt.
Mm.
Han bara: nej, vi är ju bara kompisar.
Men.
Och då så sa min kompis: men kompisar, jag brukar inte liksom leta kompisar på Grindr. Det är en dating-app. Jaha, kan man inte göra det, svarade en annan kille. Kan man inte vara kompisar på dating-appar?
Hur hade det här samtalet gått? Hade du liksom frågat efter så här, snoppstorlek?
Nej, men det hade, vad jag förstod, så hade det varit ändå ett ganska trevligt samtal. Men det hade även kommit upp så här, när man hade skickat lite bilder och
ja,
den här killen då, som han trodde att han var på dejt, men hade ändå liksom gjort vissa antydningar till att han skulle kunna
vara intresserad. Det kan inte bara vara vänskap som det var efter till.
Verkligen inte, men jag tänker bara generellt, om man går ut på en dating-app, då tror man väl att man går på dejt, eller?
Ja.
inte det konstigt? Är det här något nytt?
Ja, men annars något nytt fenomen? Vet du om Friends har någon app man annars man kan gå in på, eller hur?
Ja, men eller, inte vet jag, Facebook. Vem letar kompisar på dejtingappar?
Nej, men alltså, men det
eller tänker jag fel?
Nej, absolut inte. Det beror på också vad antydningarna är. Så om man skickat bilder så har man liksom långt över kompisförhållanden, tycker jag. Eller?
Jo, ja, men jag tycker bara att man går ut på en dating-app som är en dating-app. I så fall skriver man väldigt tydligt i sin presentation då, kanske, att bara ut efter den, kompisar.
Dricker gärna kaffe, men inget mer.
Nej, precis.
Som det är bra.
Ja, jag tyckte det bara var intressant.
Men det kanske ändrat sig också. Vi har inte varit ute och dejta så mycket på oss.
Nej, det är faktiskt sant. Eller hur? Det kan ju ändrats väldigt mycket på de här åren.
Eller hur?
Som man har varit i förhållande. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är konstigt. Vad har du för erfarenheter av det här med dejting?
Men jag tycker så här. Jag tycker att det, jag tycker man kanske är naiv och tro att man tror att det är, nu kommer det vara så här. Så nu ska du, det här kanske... de signalerna som jag ger betyder bara att vi kanske bara ska ses och ha sex liksom. Det finns ju också, de gångerna har det också funnits, eller?
Ja.
Och då tycker jag ibland att vi säger bara, nej, men då ska man springa runt och leka, vet du, kompisar och hoppa runt och hoppa ihop och se sebarheter ihop och så här andra saker som inte har någonting med det att göra överhuvudtaget. Och hur kan signalerna vara så olika? Alltså, vad har jag slut för signaler då? Att jag vill vara någon typ av sugar daddy som man ska betala glassen liksom.
Ja, jag förstår. Men ska man då kanske skriva någon slags kontrakt? Är det det man måste göra då? Att om vi ska dejta, då gäller det här och det här och det här.
Om vi ska ses.
Om vi ska ses överhuvudtaget.
Ja, så gäller det här och det här och det här. Och det tycker jag ibland att jag skulle nog ha svårt att misstolka intentionen med den här träffen. Men det är tydligt att de andra gör det.
Konstigt.
Eller hur?
Väldigt konstigt.
Nej, jag tycker inte ska kolla på att dejta mer. Nu skiter vi det här. Nu ska jag leva i celibat resten av mitt liv faktiskt.
Ja, det kommer säkert att hända.
Världen förändras ju liksom. Kommer nu i Tokyo till exempel, så har de på Microsoft i Japan har de infört 4 dagars arbetsvecka. Ja. Hur tror du det lilla experimentet tedde sig? Tror du att det blev bra eller är det dåligt?
Jag tror att det blev jättebra.
Det var ju då att produktiviteten ökade med 42%.
What? Var det längre arbetsdagar de där 4 dagarna?
Nej. För att det är så här på ett jobb då, det går inte att göra i alla branscher, det går inte att göra i vården, det går inte att skära ner så mycket, det går ju inte. Men det är på sådana här ställen där det ska producera någonting. Så att det är ju extremt långa möten. Och på fredag eftermiddag så här, då blir fredagsfika så lång tid, och så tar alla halvdagar i alla fall. Varför ska vi ha den dagen överhuvudtaget då?
Du sätter fingret på någonting där. Det här med möten. Alla dessa möten. Nej, men alltså, jag fattar inte. Vad handlar det om? Oh nej, vi kan inte prata på telefon. Vi måste ses. Och så ska man ses och sen så... Sen leder det inte till någonting i alla fall. Och vem hinner följa upp? Jag vet ju folk som bara springer på möten hela tiden. Vem hinner följa upp de här mötena?
Ja, och ta en utvärdering på det. Vad fick vi med oss från det här?
Ja.
Allt det som vi sa på mötet, har det tagits tag i överhuvudtaget? Det händer ju inte. Och det är ju så att de är för långa. Och det är för mycket människor med på alla möten. Där kanske 50% inte har någonting med mötet att göra.
Verkligen.
Så jag lyssnar på skit som inte har någonting med det överhuvudtaget.
Sen ska jag säga att det är klart att det är bra att man träffar människor och får ett ansikte på varandra. Men ibland så känns det bara så här, ja, men vi tar ett möte om det. Men fast behöver vi verkligen det? Kan vi bara ta det på telefon eller på mail?
Ofta tror jag det är att man bara ska ha någon typ av garanti för det. Som att lugna kunden eller någon annan att det faktiskt kommer fungera. Men det måste finnas andra sätt att göra det 2019 på verkligen. Än att göra det i verkligheten.
För att jag tycker bara att bli stressigt med alla möten. Jag stressar upp mig med det. Så jag förstår det. Om de skär ner på sådana saker så förstår jag att produktiviteten ökar. Bra med 4 dagars arbetsvecka.
För då kommer man dit hem och så har man liksom, man går dit första dagen och har liksom, är uppe i varv och man vet att man har de här 4 dagar på att göra någonting. Och då kanske man kan fylla dem med väldigt produktiv
verkligen.
Tid. Bra.
Jättebra.
Så att jag tycker vi ska göra det hela tiden.
Sa du Microsoft i Japan?
Microsoft i Japan.
Ska andra länder ta efter det här? Vet vi någonting om det? Eller?
Jag vet inte. Jag har gjort research i det här nu då i väldigt många dagar om det här nu alltså, och läst på. Men inte som jag har sett än så länge i alla fall.
Okay.
Vi får väl se.
Jag måste bara lyfta en sak till. Och det är någonting som vi pratade om förra veckan. När du kom in här så var det ett program på tv som handlade om väldigt överviktiga människor. Och jag vet inte om vi... Det här är ett så otroligt känsligt ämne. Och jag förstår det, att det är det. Och Jag har själv, jag har också så här, du vet ju jag är jojo upp och ner i vikt och ställer mig på vågen alldeles för mycket. Så att jag är verkligen en sån människa som lever med de här tankarna hela tiden. Och det är så svårt att uttrycka sig för att det ska bli rätt. Mm. Men jag känner samtidigt att vi måste ändå kunna prata om såna här saker. Mm. Och jag uttryckte mig kanske klumpigt förra veckan. Och gjorde jag det så ber jag 1000 gånger om ursäkt. För att det vi vet, det är ju det att mycket av det här när man liksom är väldigt extremt överviktig, handlar mycket om psykisk ohälsa. Och det är nästan det man måste komma tillbaka till. Och sen hur vägen dit är, den är ju olika för alla liksom. Men det, ja, jag ville bara säga det. Jag ville bara förtydliga och be om ursäkt om vi uttryckte oss konstigt förra veckan.
Mm. Och det är ju aldrig våran vilja att göra det.
Aldrig.
Och det är klart, det är svårt att sitta här och vara politiskt korrekt hela tiden. Alltså, men det måste ju inte bli det vi sa. Jag tyckte inte, när jag tittade tillbaka på det, tyckte jag inte var någonting som var så här. Vi menade ju väl med allting vi sa. Mm. Alltså, det inte var så.
Men om någon, det kan vara känsligt för vissa som liksom, ja, kämpar med det här. Och det är superviktigt att vi vill att alla ska vara glada.
Ja, men det är också så här, det är så konstigt för att, alltså, på tal om det, alltså, ibland så blir man också väldigt, jag vet jag själv också, om jag hör någonting så blir jag så väldigt uppjagad av saker och ting som jag går igång på, ämnen som jag brinner för naturligtvis. Och för många gånger nu i efterhand, efter våran HIV-podd, ja, så sa jag i den podden, så jag säger att om man skulle jämföra HIV och diabetes, ja, då skulle jag välja HIV alla dagar i veckan.
Mm.
För jag känner ju folk som lever med diabetes, hur jobbigt det är. Mm. Vilket otroligt fruktansvärt liv, hur det har förändrat deras liv så och till det negativa. Mm. Och för mig som då har HIV, så har mitt liv inte ändrats någonting överhuvudtaget.
Nej.
Så jag ville bara sätta ett perspektiv på vad det här betydde att få HIV. Och i perspektiv till andra sjukdomar. Mm. Men jag får ju folk hela tiden som kommer fram och bara, vad menar du egentligen med det här med diabetes?
Ja, jag förstår.
Alltså, och det är ju inte alls samma sak som att diabetes och HIV. Nej.
Ja, de tog det så att det var en jämförelse.
Ja,
liksom.
Och då, det var, nej men dels så sa jag då att diabetes är mycket värre att leva med, mycket värre än HIV.
För de som lever med det. Precis. Det är mera, precis, mera, ja, moment man måste gå igenom varje dag.
Ja, och samtidigt så är det så här att stigman, alltså, det är ju, alltså stigman runt HIV är mycket större. Men rent fysiskt, att leva med HIV är ju absolut inte samma sak.
Nej.
Som att leva med diabetes.
Nej, precis.
Så att jag vill också klargöra vad jag menade med det. Så jag vill hoppas, för jag har fått hela diabetikerförbundet på mig, så att det har varit på sociala medier och att jag har uttalat mig så klumpigt.
Samtidigt också så älskar jag er lyssnare verkligen för att ni reagerar. För att jag menar, det är ju jättebra. För att jag menar, vi gör ju den här podden för er, och det viktigaste är ju liksom att vi uttrycker saker som ni
känner.
Som ni kan känna och som ni också kan relatera till, och det får inte bli fel helt enkelt. Och vi kämpar verkligen med det.
Och sen är det ju också så att alla människors tycke och smak är väldigt olika. Mm. Så att vi kommer inte kunna vara eniga om allting. Nej. Det är inte varken du, vi är ju inte heller eniga om allting naturligtvis. Så att, men de här sakerna, det måste bli rätt, och så måste man, vi måste gärna få förklara också vad vi menar med olika frågor.
Precis.
Mm. Nu är det så här då att den här veckan som kommer då, tisdag, onsdag, ska jag ner till Sölvesborg och föreläsa. Ett 4 gånger på skolor, och sen så en gång en öppen föreläsning på kvällen den 19. Och
vi pratar Sölvesborg nu, staden Sölvesborg med det stora S-et.
Yes. Mm. Och de har varit i blåsväder nu igen i veckan.
Mm.
När då en invånare i Sölvesborg har hängt ut en prideflagga som en protest mot man inte får hissa prideflaggan i Sölvesborg vid kommunfullmäktige där. De har hängt ut på balkongen, och då har någon bränt den flaggan och målat ett hakkors.
Vilka har gjort det?
Jag antar de som är sympatiserade med nazisterna.
Eller är det de i kommunhuset som har bränt?
Det vet vi inte. Nej. Men det kanske är, vet du, herr Åkessons fru som har gjort det själv, jag vet inte. Mm. Men alltså, men det här är ju, det är ju lite läskigt ändå.
Är du nervös?
Nej, men alltså jag är absolut inte nervös. Alltså, men det är ju så här att det finns, att folk ändå tar den energin att ta den här Pride-flaggan då, som står för allas lika värde, och bränner upp den.
Mm.
Och sätter ett nazistmärke på det.
Mm.
Nazisterna som är en av de mest extrema vi har haft i världshistorien.
Absolut.
Alltså som sympatiserar med att det var rätt att uträtta 6 miljoner
judar. Saken är så här att om man lever i en kommun där då de högsta uppsatta i kommunen går ut och säger att vi vill inte ha prideflaggan här. Om man då sitter hemma på farstun och känner att jag sympatiserar med Sverigedemokraterna, jag sympatiserar med nazism, whatever du sympatiserar med, då är det som att, ja men då ger ju ni mig rätt att gå och göra det här. Mm. Det är det som är så farligt när man, alltså när man är en ledare, oavsett vad du är för typ av ledare, du måste tänka hela tiden. Man har ett ansvar. Man måste vakta sin tunga. Det är så himla viktigt.
Mm. Ja, det är ju så. Och dessvärre så blir det här konsekvenserna av det. Mm. Det är ju så. Och,
jag tycker du ska, kommer du bjuda in Åkessons fru, ja, till den här föreläsningen?
Louise är inbjuden, hoppas jag verkligen. Det här har jag försökt att få dem hela då arrangörs att göra. Men vi får väl se.
Jag hoppas verkligen det.
Jag kan knappast se att de kommer och joina upp i det här. Någon, vad ska Tobias Karlsson, bög.
Och du kan inte personligen då skicka ett meddelande till henne och bara säga, jag skulle bara så jättegärna vilja att du kommer. Det skulle vara så stort av dig, även om vi har olika åsikter. Snälla, kom bara. Mm. Det skulle betyda så mycket för mig. Då kanske hon gör det.
Mm. Mm. Det är direkt, jag kommer skicka dig efter den här podden inspelat, jag ska skicka ett meddelande till henne.
Jag tycker verkligen det. Mm. Det har blivit dags för en väldigt speciell Gaywatch. Watch. Ja, det har blivit dags för veckans Gay Watch. Och idag så sitter vi faktiskt med en gäst.
Det är inte varje dag som har gäster i det här segmentet.
Nej, det är fantastiskt. En jättehärlig kille som vi har lärt känna i Idol för några år sedan. Och nu är han aktuellt med en helt ny EP som faktiskt släpptes i natt när vi sitter här. Och dessutom så har han ett väldigt, väldigt spännande liv att berätta om. Välkommen Thomas Kaja.
Tack snälla.
Kul att du är här.
Kul att få vara här. Riktigt kul är det.
Du, berättar lite grann. Idol 2017 var det, va?
Mm. Jajamän, då var jag med där 2017 och det var ju nervöst givetvis. Det var ju inte lätt att vara med där. Jag har ju sjungit hela livet, men det är ju en annan sak att stå framför en jury, massa kameramän. Men det var ett kvitto helt enkelt på att liksom jag kunde ha en karriär, att det kunde börja någonstans. Så det var min första professionella upplevelse så att säga i musikbranschen. Och då gick jag dit och så sjöng jag på audition. Fick jättefint gensvar. Bagge blev helt lyrisk, kom fram och kramade mig.
Åh gud, vad häftigt.
Vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Alltså jag vet ju att jag kan sjunga, men jag tänkte så här att de säger väl ja, men jag tänkte de säger väl säkert ja, och sen går jag ut ur rummet och sen går jag hem och lagar liksom kycklingfilé, köttbullar, potatismos, någonting. Men Nicky sa ju nej där.
Uh-huh.
Och jag har ju följt programmet förut, men jag fattar inte. För jag tänkte så här, får jag ett nej, ja, men då är det kört för mig.
Uh-huh.
Jag fattar ju inte det. Så när Alexander Kronlund säger ja och Kirsti säger ja också, uh-huh, då är det tre ja. Och då står jag där som ett fån och Alexander bara viftar med guldbiljetten. Hallå, kom, du kan hämta den liksom. Jag bara, aha, okej.
Okay.
Så gick jag fram och hämtade den. Då fattar jag att jag har ju gått vidare. Det var helt sjukt.
Du hade inte väntat dig alls alltså på den här gästfaret?
Nej, inte alls. Alltså jag hoppades ju, jag tänker ju positivt och hoppas att jag ska gå vidare. Men jag trodde aldrig det skulle vara så, eller speciellt Bagges liksom.
Reaktion.
Ja, han var så fin.
Varför sa Nicky nej då bara?
Hon sa ju då i programmet att jag var inte hennes cup of tea. Nej. Så det var väl inte, smakmässigt var det väl inte, det föll henne inte i smaken. Nej. Helt enkelt.
Hon såg ingen renodlad artist.
Nej, alltså jag var inte fullfjädrad.
Sen åkte ju hon ur Let's Dance ganska fort året efter.
Precis, med någon fruktansvärt.
Kan det vara för att hon sa nej till mig?
Kan ha varit så.
Kan
jag tror det är så.
En riktigt dålig partner.
Vi tycker om dig, Nicky. Vi måste smöra lite här.
Om vi backar bandet lite grann då. Mm. Född och uppvuxen i Södertälje.
Jajamän.
Mm. Men dina föräldrar kommer inte från Sverige?
Nej. Utan jag är född i en ortodox familj. Mm. Och vi är syrianer. Mm. Så mamma och pappa kom från Turkiet. Mm. För de bodde i byarna i Turkiet. Och så kom de till Sverige. Mormor kom också till Sverige. Och liksom halva släkten kan man säga. För de hörde att Sverige är ett bra land att bo i. Tog de med sig hela tjocka släkten och kom hit. Och sen föddes jag 89 på BB. Och sen så Ja, så jag är uppvuxen i en familj med en mamma, pappa, storebror och stora syster.
Mm.
Sen hade jag en funktionshindrad bror som avled när han var 17. Han fick ju epilepsianfall då.
Mm.
Och mamma hade ju, hon hade mycket alltså, på tapeten. Hon hade ju mig att ta hand om. Han och hans behov och mina behov. Det var jättesvårt för vi var olika åldrar. Jag var ju jätteliten.
Mm.
Och han var ju lite äldre och kunde inte sitta still. Och mamma fick hjälp till slut från ett, något boende.
Mm.
För barn i behov av särskilt stöd. Så att det var ju tufft för henne.
Mm.
Och hela min uppväxt, jag kommer ihåg givetvis här, härliga tillfällen också, men tyvärr så, hur jag förklarar min uppväxt är att den var väldigt dysfunktionell.
Mm.
Väldigt dysfunktionell. Alltså det var mycket oro, det var mycket otrygghet. Och att växa med det utan att någon förklarar varför du känner som du känner.
Mm.
Det är ju ett virrvarr, det är ju så förvirrande.
Vad berodde den här otryggheten på då, tror du?
Jag är 100% övertygad om att den berodde på min pappas alkoholism.
Mm-hmm.
Det var ju väldigt otryggt att växa upp i det. Min pappa kunde ju skrika morgon till kväll. Han var ju en ilsken man. Han var väldigt aggressiv, väldigt arg. Jag kommer inte ihåg att han lyfte upp ett finger mot mig, men psykiskt misshandlade han oss hela tiden. Han sa massa
hela familjen, ord. Eller?
Hela familjen. Mm. Han sa massa ord till mamma och tryckte ner henne. Och hon blev ju till slut också medberoende.
Mm.
Och det visste inte jag vad det var.
Det har ju lärt funkar, mig. Hur blir det då?
Medberoende innebär då att när du växer upp i, en sån, i ett sånt sammanhang, och speciellt som syrian, i en syrianfamilj, det är ju hederskultur som kickar in.
Mm.
Och då innebär det att nej, det här ska vi hålla för oss själva. Lägger det under täcker det liksom mattan. Under mattan. Mm. Ingen ska få reda på det, för vilken skam det skulle dra över hela familjen om alla fick reda på att Thomas pappa dricker.
Mm.
Och är alkoholist. Och så att alkoholist sa ingen att han var. Det var ingen som kunde erkänna det.
Nej.
Så att det var ju jättetufft. Och jag kommer ihåg kvällar och nätter pappa kom hem 22-23 på kvällen och stupfull, kunde inte stå på benen. Trillade, jag fick bära honom till sängen, han trillade från sängen. Om någon av oss var på toa kunde han drämma till dörren för att markera, nej nu ska jag in på toa liksom.
Mm.
Han var en väldigt aggressiv människa. Och sen fanns det små stunder då han kunde sitta framför tvn och gråta.
Mm.
Man kunde se de här mjuka sidorna, men de fick tyvärr inte mycket utrymme.
Nej.
På grund av alkoholismen, den tog över. Och jag fick reda på senare att hans pappa slog ju honom och var hemsk mot honom.
Det är ofta så det händer, det som händer naturligtvis.
Ja, så det var där han lärde sig, okej, det är så här jag ska vara.
Vad sa din mamma, eran mamma till er barn då, om det här?
Det var också en sak, Gabriel, som jag kämpade med, för jag fick gå i terapi.
Mm.
Och det var en, det trodde jag inte fanns i mig. Det dök upp under terapin, min ilska gentemot min mamma.
Mm.
Hennes
passivitet eller?
Ja, passivitet och icke-reaktion. Hon reagerade inte.
Nej.
Och till mig sa hon ofta vid köksbordet, jo men jag har pratat med din pappa. Jo men framför mig sa du ingenting.
Nej.
Och när du inte säger något framför mig, då signalerar du, du är inte så viktig.
Nej.
Det är, det är så man signalerar ofta till ett barn. När man inte tar barnets parti, då växer ju jag upp. Och i vuxna sammanhang, om ingen tar mitt parti, då tycker det här, den här övergivna känslan upp igen.
Mm.
Övergivenhetskänsla, förkastelsekänslan.
Mm.
Vid vuxen ålder, bland vuxna som inte har någonting med min barndom att göra.
Mm.
Så det var tufft. Och det var saker jag fick bearbeta. Och hon skrek ju på pappa. Det var hennes sätt att handskas med det. Hon var trött på honom. Mm. Till mig kunde hon säga, jag kunde säga till henne, men skilj er då.
Ja.
Då kunde hon säga, men Thomas, hur, aldrig. Varför skulle jag skilja mig så?
Nej, det fanns inte.
För det är tabu naturligtvis.
Det är tabu, det fanns inte på kartan.
Men det här var inte då, alltså det har ju inte, det här slutar inte historien. Det blir kommer ännu mer liksom. Det här är ju inte bara det som.
Nej, precis. Jag bodde ju med dem i mina 30 år på jorden, men sen så någonstans där i mitten så hade jag en egen lägenhet, flyttade ut.
Mm.
2014, 15 och 16 hade jag en egen lägenhet. Och sen så ekonomiskt hade jag det svårt, så då flyttade jag tillbaka igen.
Mm.
Och jag förstod inte att, gud vad bekväm jag är med den här dysfunktionen.
Mm.
Jag förstod inte det. Så jag flyttade tillbaka hem.
Mm.
För det var det enda som kom ihop som du visste egentligen. Alltså, det var ju för dig det naturliga. Liksom,
ja, att det, många barn som växer med missbrukarfamiljer. Man går ut, man rymmer hemifrån. För jag rymde hemifrån när jag var 17 också.
Mm.
Och sen kom jag tillbaka, sen flyttade jag ut. till egen lägenhet, kom tillbaka igen. Det var det här fram och tillbaka stegen liksom. Och nu när jag är 30, jag fyllde 30 i september, och sen i mars det här året, då satt vi hemma med min brors barn, min systers barn. Jag samlade alla vi i köket.
Mm.
Vi satt och kollade på Mello. Mm. Och bara käkade popcorn och hade det mysigt. Min syster skriker på sin dotter från vardagsrummet till köket. Och säger till henne, hon är 9 år, den här dottern. Och då säger hon till henne, ta på dig jackan för nu ska vi hem. Och min syster är också väldigt aggressiv. Hon har fått det från pappa. Mm. För ingen tog hennes parti när pappa var otrevlig mot henne.
Nej.
Så det har bara gått i cykler liksom.
Mm. Ingen bryter mönstret.
Ingen bryter mönstret. Så hon skriker på henne. Och hennes dotter vill ju mysa med oss. Hon vill vara kvar med oss.
Mm.
Min pappa kommer in. Han har druckit lite. Han kommer in i köket. Kastar något i papperskorgen. Vänder sig om. Och så gormar han på henne. När vi säger åt dig att ta på dig jackan. Då fan ska du ta på dig jackan.
Mm.
Och där sitter jag med min mobil och håller på. Så jag trycker på min mobil. Pappa går iväg och jag inser så här. Vänta. Jag reagerar inte ens.
Nej.
Jag sa ingenting till honom.
Nej.
Har jag också blivit alltså, medberoende? Vad är det här liksom? Mm. Någonting i mig kickade in. Och så jag fick flashbacks till alla gånger mamma aldrig tog mitt parti.
Mm.
Jag tänkte, helvete heller. Den här lilla flickan på 9 år. Hon ska inte växa upp och vara med och tänka att ingen tog hennes parti.
Nej.
Jag ska ta hennes parti.
Mm.
Och jag skiter i vad som händer.
Ja.
Jag tar konsekvenserna för hennes skull. Så jag gick tillbaka till... jag var på väg till vardagsrummet.
Mm.
Pappa står i hallen. Och kom ihåg att jag och pappa har inte snackat på 1,5 år. För att han skrek på mig innan.
Mm.
Så jag tar mod till mig. Går till honom och säger, vet du vad? Det är fullständigt oacceptabelt att skrika på en 9-årig tjej. Och inte framför mig. Jag vill att du går och ber henne om ursäkt, sa jag.
Mm.
Tror ni man kan säga så till en syrian pappa?
Nej,
förmodligen inte.
Det är dags att gå till begravningsbyrån och liksom leta. Du är dödens. Det är kört för dig då liksom. Och han, för första gången i mitt liv så tar han tar sina knytnävar, tar tag i min tröja och börjar putta mig och slå mig. Och det gick bara några sekunder och jag tänkte så här, nej men jag vill ju inte slå tillbaka, men jag måste skydda mig själv. Och alla barn tittar på det och vad ska jag göra?
Mm.
Jag trycker ner honom på golvet. Vi båda bråkar, sen hamnar vi i vardagsrummet.
Mm.
Han inser att jag klarar inte av Thomas.
Nej.
Så han letar efter någonting. Han är aggressiv och letar efter något. Då hittar han en fruktkniv på vardagsrumsbordet. Han lyfter upp den och är på väg att hugga mig. Mamma lyckas ta ner den från hans hand så den trillar.
Mm.
Och han är så aggressiv så han bara skakar. Och jag kastar honom på soffan och tänker, Thomas, gå bara till barnen. Tänk på barnen nu. Skit i honom. Fortsätt inte liksom fightas med honom. Mamma sköter honom. Jag går till barnen. Barnen storbölar och tjuter.
Mm.
Och har gömt sig i sovrummet under täcket.
Mm.
Och jag kramar dem och säger, det här kommer bli bra. Mamma går till min pappa och lägger honom på en madrass på där vi var innan. Och bara säger till honom, sov nu. Liksom. Det är så hon alltid har gjort. Bara täcker allt under mattan. Sov nu. Hon polisanmäler inte. Hon säger inte åt honom att det inte är okej. Okay. Hon kommer till mig och säger, vad gör du? Vad håller du på med? Ser du vad du har gjort? Säger hon till mig.
Mm.
Och jag är ju 30 så att jag är så pass mogen att jag sa att jag vet vad jag vet att jag tänker inte dra någon liksom falsk skuldbeläggelse över mig.
Nej.
Utan jag vet att jag har gjort helt rätt.
Mm.
Och sen så kommer hon till barnen och säger till dem att liksom, så, ta på er pyjamasen, nu ska vi sova. Jag skrek på henne, bara ut härifrån. För jag ville trösta dem i fred liksom. Pappa lägger sig, min syster kommer dit till rummet och så säger hon till sin dotter. Jag tror att hon ska ta mitt parti, men hon säger till sin dotter, varför lyssnar du inte på morfar när han säger åt dig att ta på dig jackan?
Mm.
Och jag tänker, herregud, är jag den enda som tar flickans parti? Till och med hennes mamma tar inte hennes parti.
Nej.
Alltså det var tragiskt. Och jag skrek på min syster och bara ut härifrån liksom. Hon tar sin dotter och åker hem. Min bror var inte där på plats. Jag lägger barnen till sömns. Och skriver smsar till min brorsa. Barnen saknar dig. Kom hem liksom. Han kommer över. Och då har ju de lagt sig. Jag har lagt mig. Pappa har lagt sig. Mamma var vaken. Mamma berättar ju sin story till min brorsa.
Mm.
Så han får inte reda på att pappa har lyft kniven. Och han får bara reda på att Thomas har bråkat med pappa.
Mm.
Nästa morgon vaknar vi. Och vi hann bara säga god morgon, jag och min brorsa. Han tar barnen till Örebro, för det är där de bor. Och sen nu några månader senare får jag får sitta med min brorsa och förklara. Han bara, va? Lyfte han upp en kniv?
Mm.
Det sa inte mamma någonting om. Jag bara, nej. För hon ville inte berätta det.
Mm.
Så det var, det kulminerade i att jag kände, jag drar härifrån.
Mm.
Jag tog mitt pick och pack dagen efter, drog därifrån och jag gick tillbaka en sista gång för att hämta mina sista grejer. Sen dess har jag inte rört en fena i det huset.
Nej.
För jag kände så här att de är inte välkomna in i mitt liv förrän de söker terapi.
Har du kontakt med din syster och systerdotter? Och...
Nej, min systerdotter har jag kontakt med. Hon skriver ju på Snap och vi har ju varandra på Snap och vi har en jättefin relation. Jag tror hon är 9, men någonstans innerst inne känner hon typ tack.
Ja, men någon stod upp för henne för en gång skull. Någon måste ju byta mönster på. Och det är naturligtvis att du som får offra allting. Alltså, men tänk vad det kan betyda i förlängningen för någon som gör det.
Mm.
Men, alltså, men hur känns det? Det måste ju vara fruktansvärt att ha brutit med sin familj. Som ändå, där ingen står upp för det. Man måste ta all den här skulden själv.
Ja, det var tufft. Det var tufft. Jag blir på något sätt, alltså i det läget så får jag ju liksom en överlevnadsinstinkt som kickar in. De ska räddas, det här ska lösas. De ska vara i liksom tryggt förvar. Jag ska vara i tryggt förvar. Nu drar jag härifrån. Så jag är i chocktillstånd alla de veckorna efter. Jag har flyttat 4 gånger under ett halvår nu bara för att liksom få. Ja, jag bor hos olika personer helt enkelt. Och nu har jag fått en lägenhet äntligen i december. Men jag har ju snackat med min terapeut igen. Så jag ska träffa henne och vi ska prata.
Det
måste du göra.
Måste.
Jag tänker på också under de här åren när liksom livet har varit som jobbigt, så vet jag också att du har tagit din tillflykt också till kyrkan. Att kyrkan har blivit viktig för dig. Berätta lite om det.
Alltså min tro på Gud har ju varit väldigt stark. Jag fick en tro på Gud när jag var 17 år.
Mm.
Jag klev in i en kyrka. Det var en pingstkyrka i Södertälje. En kompis tog med mig dit och det var den perioden jag rymde hemifrån för första gången. Mm. På grund av pappas alkoholism. Och jag fann en tröst. Jag fann en tröst i att sjunga sånger till Gud. Jag fann en tröst i en ny familj kan man ju säga i kyrkan. Och kärleken jag fick där. Sen var jag med där i 10 år. Mm. Jag gick bibelskola. Mm. Jag var med där och blev en av ledarna.
Mm.
Och jag skötte barnverksamheten. Och under de här 10 åren, jag kan säga så här, jag hade nästan bara kyrkovänner, om man säger så.
Mm.
Kristna vänner inom parentes. Och jag tampades med många saker de åren. Och jag fick bemötas av mycket maktutövning hos ledarskapet.
Mm.
Ett exempel är om jag ifrågasatte. En enkel ifrågasättning och bara frågade sig, okej, hur ska vi göra det och det och det?
Mm.
Då sa min pastor ofta, det känns som att du har svårt att underordna dig.
Mm.
Och jag bara, vad menar du med det?
Mm. Vad menar
du? Är du rädd för att tappa makten? Ja, eller vill du ha makt över mig? Vill du vara över och jag ska vara under? Det låter jättemärkligt.
Väldigt
en ödmjuk människa ställer aldrig en sån fråga till någon.
Vad händer med alla människors lika värde? Det är det som står väldigt klart tydligt i Bibeln, att alla människor är lika mycket värde.
Ja.
Vad händer alltid med det i hela tiden? Alla kyrkor?
Eller hur? Det är väldigt ofta.
Starka predikningar, karismatiska predikningar. Men Jesus älskar alla.
Mm.
Sen nedanför plattformen är det något helt annat som händer.
Pastorn
är
liksom står lite över varandra ändå. Så det är inte lika alla.
Sen vet jag också att efter Södertälje tiden i kyrkan så kom du med i en församling i Stockholm också.
Jajamän. Det var ju Hillsong.
Just det, Hillsong.
Ja, jag gick med i Hillsong. Eller grejen är så här, vår församling i Södertälje blev Hillsong Stockholm Södra.
Okay,
så vi blev det södra, liksom södra delen av kyrkan.
Ja, just det.
Ja, sen har de norra delen och
Citydelen
också, mitt i Stockholm då.
Mm.
Så jag var kvar i Hillsong Stockholm Södra och där så var det en händelse som inträffade som var bland det tuffaste jag varit med om. Jag har ju
tappat. Har du ändå varit ganska mycket tuffa grejer i ditt liv?
alltså Tobias, ibland undrar jag, när ska de ta slut?
Mm. Men jag säger bara, tips, skriv en bok.
Ja, men självbiografi redan nu vid 30-årsåldern. Nej, men vad som hände var att jag har ju tampats med min sexuella läggning hela livet.
Okay.
Jag visste att jag hade känslor till killar redan när jag var liten.
Mm.
Och sen så var jag tillsammans med en flickvän 2015-16, cirka 1,5 år. Och sen så gjorde vi slut och jag testade mig fram rent sexuellt med olika killar och sådär. Och då var det en specifik kille som själv tog initiativet till att ligga med mig då. Och jag gick med på det. Och sen så kom han inte till kyrkan på kanske ett halvår.
Ja, så det här var en kille i kyrkan?
Det var en kille i kyrkan. Ja. Mm. Han var ny i kyrkan. Mm. Och sen så plötsligt en dag så sätter sig min pastor med mig hemma hos mig i min lägenhet och säger: du, stämmer det att du utnyttjat en kille sexuellt? Och jag blir rejält chockad. Och jag fattar ju att det måste ju vara han. Men hur kan de ha uppfattat det att jag har utnyttjat honom?
Mm.
Han tog ju initiativet. Han kom hem till mig och tog av sig byxorna. Mm. Och bara markera: jag vill ligga.
Mm.
Och jag tänkte så här, men... Och han ville inte berätta vem det var. Jag fattade direkt vem det var.
Mm.
Sen så sa jag att... Jag kände mig inte trygg att berätta hela historien. För jag kände mig lite själv utnyttjad i den situationen. Mm. För det var inget jag planerade eller ville. Och jag har ju blivit utnyttjad sexuellt när jag var 10 år också. Mm. Så det är mycket som kickar in.
Kommer in. Mm.
Det är mycket som kickar in alltså när det handlar om sexuella liksom, situationer. Och jag berättade inte allt för min pastor. Han gick vidare och berättade för den som var pastor efter honom då i Hillsong Stockholm Södra. Och den pastorn smsade mig och ville träffa mig några dagar senare. Jag träffade honom. Vi satte oss ner och då sa han: stämmer det att du har utnyttjat en kille sexuellt? Och då sa jag nej. Och han pratade med mig. Nu inser jag så här i efterhand. Han pratade med mig på ett sätt som att han ville sätta mig på plats.
Mm.
Och han fick mig att tro att jag gjort ett fel. För han sa så här till mig: du har ju varit troende, eller frälst som det heter. Du har varit frälst längre än den här killen. Du borde ju veta bättre. Och jag satt där och bara, men...
Och då förklara mig då, vad betyder det? Att får man inte vara...
Nej, men han tänker att jag borde ta bättre ansvar och inte ligga med killen för att jag har varit troende längre. Mm. Och därmed borde hålla mina sexuella känslor i schack.
Mm.
Typ så.
Okej. Okay. Funkar det så? Är det så det går till i kyrkan att man inte får... Den som är frälst först får inte...
Nej, men i kyrkan så ska man ju... Alltså, många förespråkar ju inget sex för äktenskap, vare sig du är hetero, bi eller gay.
Mm.
Och då förespråkar man väl att liksom, du ska inte följa dina sexuella känslor.
Drifter,
dina drifter, precis. Mm. Så, och då sa han: har du utnyttjat någon annan? Och när han sa utnyttjat, då tänker jag, men det här är märkligt. Det här är skitkonstigt. Varför säger han så? Och sen så säger...
Utnyttjat, det känns som att det skulle vara någon maktposition.
Ja, och han har bestämt sig för att Thomas har gjort fel.
Ja.
Han har bestämt sig för det. Och då utgick han ifrån det. Och jag tänkte så här, men jag har ju bara legat med en kille. Så,
ja, det är inte...
Och sen så, jag jobbade också som barnpastor. Eller jag skötte barnverksamheten.
Mm.
Och det var underbar tid där. Där barnen växte och vi hade jättehärliga stunder tillsammans. Och allihopa, vi var ett helt gäng. Och som hjälpte så åt varje söndag med söndagsskolan, som det hette. Då sa han till mig så här under det här mötet. Han sa att tyvärr kommer du behöva kliva ner från din position som kidsledare.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. juvederm.com. That's juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Och jag blev jätteförvånad och bara, men varför? Fick inget tydligt svar, utan det, han sa, det blir bäst för dig. Det blir nog liksom ett, det, ser det som ett beskydd. Men ett beskydd från vad? Mm. Tänkte jag, vad ska du beskydda mig från? Mm. Jag vågar testa min sexuella läggning, so what? Vad har det med min, liksom,
söndagsskolan att göra?
Med söndagsskolan, och sen frågan, jag måste bara fråga dig, sa han. Har du antastat något barn sexuellt?
Nej, skoj.
Och då jag höll på att gå i taket, för att jag är förskollärare. Mm. Barn ligger mig jättevarmt om hjärtat, men inte på det sättet.
Nej.
Och när han ställer den frågan, jag fattar ju inte då, men i efterhand känner jag, shit vad kränkande. Jag kunde ju anmält honom.
Mm. Att ställa, ja, det är jävligt grova anklagelser att, ja, fråga nästan gång.
Att ställa en sån fråga mitt i en konversation och en kontext som handlar om något helt annat.
Ja. Men anmälde du honom?
Nej.
Nej. Har du inte funderat på att göra det?
Jag har liksom lagt det på hyllan. Det var någon som jag vet pratade med honom i kyrkan och sa, du behöver be om Thomas om ursäkt. Men jag fick ingen ursäkt. Men jag har liksom lagt det på hyllan och känner att han ska inte få min energi.
Men den här killen då som du pratar om, har du haft någon kontakt med honom?
Nej, jag ringde honom samma dag som jag pratade med min första pastor.
Ja.
Och då sa han, nej, jag har inte berättat något. Och då tänkte jag, alltså, du får vara ärlig med mig, sa jag. Det är helt okej om du är ärlig, liksom. Och då sa han, jag bara, så allt är okej. Och då visade han en undermedveten ilska. Och jag hörde på honom, det är han. Jag hörde direkt att det är han som har liksom gått och lyft upp det. Och jag tänkte, varför ska han sätta mig så där på plats? Vad har jag gjort honom? Och jag sa i telefonen, jag bara, vet du, sa jag, om jag har gjort dig något fel så ber jag hemskt mycket om ursäkt. Men när det gäller liksom det vi gjorde tillsammans, det var du också, det var du med på. Och du tog initiativet. Och då sa han, vi säger så, sa han. Och då hörde jag en ilska. Och jag hörde,
men skuld, handlar om skuld, tror
jag. Jag tror att han ville testa, och han vill inte att det ska komma fram att han har varit med i en sån akt. Han vill väl framstå som straight, antar jag.
Fast hade han bara hållit käften så hade det inte varit någon problem.
Precis. Och jag vet inte varför han går och gör en sån stor grej. Jag fattar inte. Tills idag har jag ingen aning. Nej.
Vad har det fått för konsekvenser för ditt kristna liv, liksom, det här?
Vet
du vad, med i kyrkan fortfarande? Eller?
Nej. Utan han sa så här till mig också i det mötet. Den andra pastorn. Han sa, och dessutom behöver du inte bara kliva ner från tjänsten. Du kanske måste vara ifrån kyrkan ett tag. Och så gick han och pratade med de högsta i kyrkan. Mm. Högsta ledningen. Och sen så kände jag så här, ja, det här, om han säger kanske, det känns ju redan som en utfrysning. Så att jag vill nog inte vara på en plats där man kanske inte vill ha mig.
Nej.
Jag vill inte vara tolererad, jag vill vara älskad. Det är två skilda saker.
Det är två otroligt skilda saker.
Att vara tolererad, det är en sak. Och att vara älskad är en annan. Och jag kände så här, här är jag knappt ens tolererad.
Fast det är så farligt när man börjar ha såna här vedertagna sanningar om någon eller någonting. Alltså det är bara någonting som man går på. Det är ingen som vet.
Ja, men vad jag hör mellan raderna när han pratar med mig, det var att han har ju fördomar nästan om... Han kan inte skilja på pedofili och bisexuell läggning. Det är jättemärkligt. Och jag som inte var jättepåläst förstod ju det rakt därpå. Liksom. Jag såg det direkt.
Det som är så farligt också just när man är liksom i en församling och är en församlingsledare, att man måste ju se också till människorna. Alltså med din bakgrund och allting så har kyrkan varit din trygghet, med tanke på din pappa och din familj och allting. Och sen så att man gör såna här saker och liksom i stort sett fryser ut människor från kyrkan utan några grunder, det gör ju att, jag menar, hade du varit en människa som hade mått jättedåligt, då hade det kunnat varit förödande för hela ditt liv.
Det finns många som tar självmord.
Ja, men det är klart, precis. Ja,
det är ju så av, det är. Och, det, de inte får stöd
och det, det är inte ja. Klokt.
När man inte har det, liksom, när alla bägare man har är plötsligt tomma. När man inte har familjen längre, man har inte där. Så bara, vad stark du är alltså. Står här och berättar och hjälper andra människor i samma situation. Det är helt otroligt. Alltså du är så fruktansvärt stark.
Tack Tobias. Jag som svar på er fråga, just det här att om jag, hur min relation med Gud och min kristna tro har påverkats. Jag kan säga så här, jag har aldrig tvivlat på Gud, inte ens efter de här händelserna. Nej. För att min syn på Gud och min syn på människor är två helt olika saker. Alltså Gud för mig, det står till och med på ett ställe i Bibeln att Gud säger i Gamla Testamentet, jag är inte som människor.
Nej.
Alltså, och det är så skönt att veta att han är full av kärlek, den Gud jag tror på. Och den de framstår honom till att vara är något helt annat än vad jag tror på. Och min tro på mänskligheten, den fick ett rejält slag.
Jag förstår det.
Och tilliten.
Ja, tilliten. Där måste jag vara jätteärlig. Jag var så taggarna utåt och än idag kämpar jag med det. Jag har en inre krets jag litar på, men ur den inre kretsen dyker det in folk, backstabbar, dyker ut, eller jag kliver ut. Så att jag har ju svårt med tillit, men jag tänker så här, det är väl bra att jag förut hade jag liksom, jag välkomnar in alla. Min terapeut sa till mig så här, du måste tänka på ditt hjärta som en gård, som ditt inre sovrum. Släpper du in alla i ditt inre sovrum?
Nej.
Och då sa jag, ja det gör jag.
Eller vissa av oss gör det. That's me.
That's you. Välkomna till Tobbes sovrum. 18.00.
Men du, det är så fantastiskt att höra dig berätta. Och jag tänker då, nu har du vuxit fram då musik också ur detta. Och jag gissar att den här musiken har liksom återspeglat mycket av det du har varit med om.
Absolut.
Berätta om den här nya EP:n som du har släppt.
Ja, alltså efter de här händelserna med kyrkan och sen med alkoholismen i hemmet, så kände jag måste skriva av mig. Jag satte mig med Jade L som är låtskrivare och Magnus Funemyr som är producent, och vi började jobba tillsammans. Och jag berättade min story för Jade, och hon är en av de finaste människor jag har mött. Hon är låtskrivare och hon har, om jag säger så här, hennes händer är de rätta händerna att lägga ens story inuti. Hon tar hand om den. Hon tar hand om såren. Hon har respekt för såren. Hon har respekt för din resa. Och när jag berättade allt, vi bara satt och grät. Hon var inte så här, nej men nu ska vi skriva en vers, en refräng och en stick. Utan hon sa så här, hon bara grät. Hon sa, aj, 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 sa hon. Okej. Och så började vi att sätta oss och skriva efter att vi grät. Och då uppkom tre låtar till slut som blev en del av en EP.
Gud, vad spännande.
Och den släpps liksom nu när ni kanske innan ni liksom lägger ut podden, så är det redan utsläppt på Spotify. Det finns redan då.
Vad heter låten?
Tröst i flaskan heter EP:n. Och första låten heter Tröst i flaskan, andra heter Exit och tredje heter Det är inte ditt fel.
Och vilken är det vi ska få lyssna på?
Jag vill ju visa alla. Men jag tror att Det är inte ditt fel.
Det är inte ditt fel.
Den vill jag att ni ska få lyssna på, för att den skrev jag sist och den handlar om vad vuxna jag vill säga till lilla jag, till lilla pojken i mig. Och jag var ju förband för Molly Sandén nu i somras. Och då, det var ett folkhav i Södertälje. Och jag fick sjunga de här låtarna och jag kan säga, jag blir nästan tårögd när jag tänker på det, men folk skrev till mig på Instagram och så skrev de att jag hittar inte låtarna. Så, vart är de? Jag hittar inte låtarna. Jag bara, varför letar du? Jag vill leta på Spotify. Nej, men jag har inte släppt dem än, sa jag. Jag måste ha dem, sa de. En tjej skrev att hennes pojkvän har slagit henne hela livet. En annan berättade om att hennes pappa var alkoholmissbrukare. Och jag tänkte, jag har aldrig fått en sån här kärleksvåg av människor.
Fint.
Fantastiskt.
Och det fick mig att känna att då har jag kommit in rätt. Jag har kommit in rätt i genre liksom, och i text.
Tänk vad man kan göra bara med ett engagemang och passion och hjälpa andra människor. Det är helt fantastiskt. Gud vad häftigt det är. Alltså, vi är alltså så glada att du kom hit och pratade och berättade din historia. Så fantastiskt. Det betyder så mycket. Och du vet att om man gör en sån otrolig heroisk insats och berättar sin story och är så modig, alltså det hjälper så många människor. Och det spelar ingen roll, det behöver inte ens handla om alkoholism eller om andra saker. Alltså det handlar om allting. Det är någon är bara är ledsen så kan det bara betyda så mycket. Så att,
alltså grejen att jag och Gabriel blev ju vänner på Facebook för ett tag sedan. Och du var den första jag tänkte på. När jag tänkte så här, jag måste få prata om det här med någon som är gay. Liksom någon som förstår mig. Och då hade vi liksom ett samtal på Joe and the Juice. Och då kände jag så här, det var som en börda som lättade på mina axlar.
I like it.
Alltså på riktigt. Och det var så skönt. Och vi behöver stötta varandra.
Absolut.
Och du sa en sak som jag aldrig kommer glömma, Gabriel. Du sa så här, jag fattar inte, sa du, att vi lever i en värld där det fortfarande inte är okej att älska vem man vill.
Nej.
Du satte huvudet på spiken.
Jättefint.
Alltså, och jag bestämde mig, jag ska kämpa för att varenda jävel på den här jorden ska få älska vem de vill. Och för mig är det bara skönt med motgång. För då blir vi bara starkare. Och då armkrokar vi med varandra och visar att kärlek sätter ingen liksom bojor på.
Utan, och vi lovar, vi står här bakom dig och stöttar
hela
vägen. Så jävla bra. Älskar.
Tack så jättemycket, Thomas. Vi kommer att avsluta podden med att spela din låt.
Underbart.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Ja, vilken härlig kille han är.
Verkligen, och så modig. Alltså tänk dig att kunna gå vidare så, när alla bägare tycks ha runnit ut. Och ändå ha styrkan att gå ut och berätta om det och hjälpa andra.
Verkligen. Och så också så häftigt också just det här med musiken. Att man kan via musiken få förmedla det man känner och det man har upplevt.
Jag hoppas verkligen att jag får ett medium att uttrycka sig i. Och att jag få komma till tals och framförallt få bearbeta sin egen smärta.
Verkligen. Det är dags för veckans lista.
Veckans lista.
Nu ska vi göra tvära kast. För vad är det vi ska lista den här veckan, Tobias?
Vi ska lista det bästa med att åka tåg.
Känns ju helt
att helt rätt efter de här fantastiska.
Okej, det bästa med att åka tåg. Jag måste säga så här, att jag har ju verkligen då varit så negativ till tåg i så många år. Och jag har ju sagt det flera gånger i podden, att jag kan inte åka tåg för att jag riskerar inte komma i tid till mina körer och sådär. Så därför har jag valt flyget. Men i höst så har jag gjort en omvändning. Jag har blivit på nytt född.
Du blir frälst.
Jag har blivit frälst, tågfrälst. Och jag har börjat åka massor med tåg i höst. Och hittills, peppar peppar, nu går jag in i konsertvecka. Så jag vågar knappt säga det här, för att nu ska jag åka tåg och nu får jag absolut inte komma för sent. Men hittills, peppar peppar, den här hösten så har jag inte kommit för sent en enda gång.
Ja, men det är otroligt. Det är väldigt positivt med tåget att du lämnade det.
Jo, det är väldigt bra.
Ja, det är bra.
Om jag får börja då med min tredje plats. Det bästa jag tycker med tåget då, nu åker inte jag SJ så ofta, utan nu åker jag MTR Express.
Där är du och jag lite olika.
Ja, och det vill jag gärna höra skillnaden på. Men MTR Express då är det så här, förstå, när man bokar en biljett där, om man då bokar första klass, som inte alls kostar mycket pengar om du jämför med flyget, bokar första klass, då får du två platser för dig själv.
Varför då?
För att det är inte tillräckligt många som åker första klass. Förmodligen.
Du får ju inte två.
Jo, när jag trycker in så här, köper jag plats 17, då får jag 18 också. Så att jag har två platser själv.
Men har du kollat det här så att du faktiskt inte har köpt två platser då?
Nej, då är det ju billigare att åka första klass än andra klass i så fall.
Ja.
Så kan det ju inte vara.
Jo, så kan det vara. Ibland är det så på SJ också.
Är det?
Ja.
Jag får två platser i alla fall.
Men det är helt absurt, det är sjukt jag hört.
Det är väl fantastiskt.
Nej, men det är väl helt sjukt. Det klarar inte att du har köpt två platser.
Jag får två platser.
Nej, men det här
när jag bokar plats 17 får jag plats 18.
Jaha.
Så är det.
Men du kanske har bokat plats 17 men det blev 18 istället. Alltså, det kan
men vad händer med 17 då?
Jag vet inte, men det här måste du ju kolla upp. Det här är ju verkligen helt befängt. Nej, men det är helt besalt. Tänk om det skulle vara så att flyger bara. Nej, men du åkte business class, fick du två business
class. Ja, det hade jag älskat.
Jag vet det.
Jag tycker det var fantastiskt.
Okay, det verkar osannolikt. Men, alltså, men okej, okay, om du säger det så. Okay. Min tredje plats i alla fall, det står mellan två saker. Antingen så är det här den otroligt läckra räkmackan i bistron. Alltså det låter ju konstigt.
Nu pratar vi SJ igen.
SJ igen, ja. Alltså den är ju jag har ätit den säkert 150 gånger. Men den är alltid god.
Det är bra.
Alltså det är så god, det är så goda räkor på, och framförallt majonnäsen. Majonnäsen är, jag längtar lite till den där majonnäsen.
Och ägget då?
Ägget bra. Ägget också bra. Och så som en landgång som ett ljust bröd som inte alls nyttigt.
Det är inte bra på MTR Express.
Är inte det?
Nej. För att den här hösten började med räkmackor, men har alltid varit på mörkt bröd. Och jag är lite, alltså mörkt bröd är ju nyttigare, men jag är ändå mer förtjust i ljust bröd. Men nu förstår, nu har det gått neråt. Så nu när vintern börjar komma, vet du vad vi får nu?
Nej.
Köttfärslimpa.
Nej.
På bröd.
Det går inte.
Nej, du vet, man bara...
Ja, men där har du ju.
Men köttfärslimpa på ett bröd, ja, alltså nej.
Så då har vi vågskålen här, två säten i första klass.
Ja. Eller köttfärslimpa på bröd.
Köttfärslumpa. Köttfärslumpa. Nej, men det, alltså den mackan där, eller så är det den fantastiska blandningen då i första klass med mandarin och små choklad dammsugare.
Ja, som man får i första klass.
Ja, det är, alltså det är konstigt. Det är en konstig kombination.
Mandarin och chokladdammsugare.
Ja, som ligger i min skål så här lite huller om buller.
Det är fint. Fina färger ihop också.
Ja, men det är så här. Men man bestämde att det ska vara så. För det har varit jättelänge nu. Det är just den kombinationen av clementin också. Och lite äpplen ibland alltså.
Ja,
äpplen, clementiner och så de här chokladdammsugarna.
Det måste vi nästan gå till botten med. Det här kanske är natt och dag kanske kan hjälpa oss med det här. Om man börjar forska igen.
Du, när du är färdig med fatburen, du har hittat all vass.
Kan du ta oss dig upp där nu?
Klämtiderna på SJ. Ja, det går jag. Gå till botten med det här.
Okej. Min andra plats är: jag behöver aldrig bli frågasatt hur mycket bagage jag har med mig. Och det är ju ett stort problem för Gabriel. För att när jag flyger så är det ju alltid det här. Och jag tror aldrig att jag har skickat iväg en väska utan att det var en tag heavy på
den. Nej, det har det inte.
Nej. Det har aldrig hänt.
Och det bästa av allt tycker jag var att man visste ju också, du hade ju den här gröna väskan ett tag. Har du kvar den fortfarande?
Fast jag använder inte så mycket mer.
Nej. För att, och det är så att det lyser ju, den här röda taggen heavy mot det här gröna. Ja. Det blir ju väldigt tydligt. Ja. Och det var, nu kommer, och alla visste vem det var.
Och då står jag kvar och väntar på min nästa väska som också ska komma.
Ja, som ändå står och är rosa. Ja, men gud, ja,
det... Nej, men så det där är skönt med att ta med sig bagaget på tåget. För det är ingen som ifrågasätter. Det är bara att häva in liksom. Det är skönt.
Ja, men det är faktiskt skönt. Det är ju skönt. Men jag tycker att det, nu kommer min andra plats här. Jag vet inte om du har provat det här, men en gång så åkte jag ju tåg till Narvik.
Ja.
Det tar ju då 18-20 timmar. Och det bästa med det då, det är att man är ju fast på tåget. Om man är en grupp människor då som tycker om att göra någonting tillsammans, så är man som fast där. Man kan liksom inte göra det, man kan liksom inte gå av. Som Glenn Hussein gjorde och tog en kaffe i Katrineholm liksom. Det går inte. Och han blev chockad att tåget hade gått. Det hade gått. Men det kan man inte göra. Så man är ju fast där. Så det blir otroligt gemytligt och otroligt mycket. Det kan skapas vänskapas band över gränserna på något sätt.
Jättefint. Det är lite som förr i tiden.
Ja.
Och sen också då när mobiltäckningen försvinner, när du börjar komma upp mot riksgränsen där.
Ja.
Då är det ju bara de man är med.
Och det är inte det bästa med tåg. Det är att den där täckningen finns det ju inte så mycket. Man kan inte ha ett samtal direkt på tågen.
Det är väldigt svårt.
Nej. Och idag, apropå samtal. Idag när jag satt på väg från Kalmar till Stockholm, så är det en äldre man som kanske är 90 år. Ja, och vi blev lite försenade till Stockholm. Så det var en olycka utanför Södertälje. Och då så ringer hans dotter till honom så här. Mm. Och han tar på högtalartelefon i så här. Och hon bara: vad fan är du? Vad fan? Jag ska sitta och vänta på dig i 20 minuter. Man bara: men alltså på riktigt, häxa. Alltså, kan du bara tala ordentligt till din pappa? Vad är du? Ja, vi han var så här. Vi kommer för sent, det är 20 minuter bara, så här, det är ingenting. Bara, ska jag sitta här och vänta på dig då?
Fast då undrar jag så här. Han kan ju inte ha haft tonårsbarn om man var 90.
Jag kanske var 75. Jag tror. Det måste vara en sladdis.
Ja, men han kan ju... För det där lät ju som en tonårstjej. Så bara, var är du någonstans, farsan?
Men du, för tjejer, det killar kan ju få barn väldigt sent.
Ja, det måste ha varit det.
Jag tror att det var en väldigt, it was a late bloomer.
Det var kanske så.
Ja, så vid 70 var det han blir så här lite,
jag förstår.
Lite halv. Tror inte det?
Jo, det måste ha varit det.
Ja,
väldigt intressant.
Ja.
Okej, men min första plats är faktiskt väldigt lik din första plats också. För att jag hatar ju moment. Det här när man ska åka till flyget, då är det först ta sina väskor till Arlanda Express, sen på Arlanda Express, av där, checka in, och sen så kommer du till flygplatsen, och sen ska du därifrån med nästa buss och till målet.
Precis.
Men här glider jag bara ner till stationen, glider på tåget, och sen är jag där, och så kommer jag hela vägen till city.
Precis. Det gäller ju bara att ha lite, en slutdestination som är nära city.
Exakt.
Ja. Det är det värsta jag vet med flygplatser, alltså, det ligger så långt bort. Arlanda, det är ju en evighet bort.
Ja, men det är så jobbigt med alla moment faktiskt, det är det. Det är, så när man slår ut tiden så går det, tar det ungefär lika lång tid. faktiskt.
Men det bästa ändå med att åka tåg är att man känner då, i all den här flygskammen som du far runt med alla människor som ska hålla på och tjata om det här med flyget då, som egentligen då inte är kanske det största boven i det stora hela, eller hur? Det är inte det. Men då, alltså, då är det känt och skönt att man kan säga att men jag tog faktiskt tåget hem från Kalmar.
Precis.
Ja, istället för att flyga. Bara för att, vet du, att jag vill värna om miljön. Och det känns skönt.
Det är bra, absolut. Men vet du vad, på tal om det här med flygskam, så fick jag höra att man förutspår att 2020 så kommer det bli flygrekord. Alltså att folk kommer flyga mer än någonsin. Framförallt den lite yngre generationen som nu har liksom haft ett uppehåll från flyget. Det är många som har bestämt sig för att under 2019 ska jag inte flyga överhuvudtaget. Och sen tar man igen det 2020.
Det är som den där extrembantningen. Så man går ner varsin, så går man dubbelt upp sen när man släpper på igen. Det är inte bra, alltså.
Inte bra.
Nej. Vi måste ändra mönstren.
Exakt. Det går inte att göra det kortsiktigt, man måste göra det långsiktigt. Och det är det jag har börjat nu med, att åka tåg.
Bra, Gabriel Fors.
En gång i veckan.
Och vet du vem jag träffade på tåget idag?
Nej.
När jag kommer till Avesta och ska byta tåg, kommer på det här tåget på Stockholm,
så Magdalena Forsberg.
Nej, man skulle kunna tro det, men det var inte det. Men däremot Charlie Gustafsson spelar Kalle i Vår tid är nu.
Ja.
Ja. Så vi kände honom sedan innan, så att det var väldigt, 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 väldigt trevligt att prata med honom. En trevlig ung man.
Vad roligt.
Väldigt mysig. Han håller på med nya filmprojekt, så det går ju väldigt bra för honom.
Vad kul, vad roligt. Hade han varit där och filmat, eller vad hade han gjort?
Filmade i Köpenhamn, en ny film. Svensk dansproduktion. Så att, skithäftigt.
Fantastiskt.
Har du sett den?
Nej, inte sett.
Nej, inte
jag. Jag måste talas om den. Vi måste se den.
Verkligen. Alla pratar ju om den. Ja. Jag tror vi är de enda i hela Skandinavien som vill ha sett den.
Så är det. Ska vi runda av det här?
Det ska vi.
Med lite musik utav Thomas Kaja.
Här kommer han.
Vi säger bara
hej då.
Jag säger det tills du förstår. Jag säger det till dig. Det är inte ditt fel. Glöm aldrig bort vem du är. Jag säger det till dig. Det är aldrig ditt fel. Du känner dig försakad nu när du har vuxit upp, men det är bagaget från åren då ingen sa stopp. Och kudden över facet för att dölja tårarna som rann. Ingen tog din sida, och nu bär du skulden för allt. Jag talar till barnet i mig, lovar att allt är okej. Det är ditt fel. Jag säger det tills du förstår. Jag säger det till dig. Det är ditt fel. Glöm aldrig bort vem du är. Jag säger det till dig. Det är aldrig ditt fel. Det är aldrig ditt fel. var kärlek och fick istället ingenting. Jag säger det till dig.
Jag säger det till dig.
Det är inte ditt fel. Glöm aldrig bort vem du är. Jag säger det till dig.
Det är aldrig ditt fel.
Det var aldrig ditt fel.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.